Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Storytel presenterar. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Lyssna på fängslande reportage, olösta mysterium och massor av titlar som får dig att känna mer. Prova Storytel gratis.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Hej allihop och välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten Bakom ryggen. En podcast som görs för underproduktion. Jag heter Sebastian Mattsson och Bakom ryggen är då podden där jag talar bakom ryggen på en känd person med en inbjuden gäst. Det här är då ett intro som jag spelar in i efterhand. Precis som med Vägshals Bengt så kände jag att just det här avsnittet behövde det. Så här är det. Vi pratar om Daniel Lampinen. Den öppna rasisten i det här avsnittet. Jag gör det tillsammans med Johannes Nilsson. Och efter att jag hade lyssnat på avsnittet som blev, vad var det, 1 timme och 50 minuter lång i ursprungsfilen så kände jag att vi gick lite för rakt på ämnet Lampinen. Vi gav honom liksom inte kanske en riktig introduktion, så jag kände att jag spelar in lite nu för att bidra med det, av pedagogiska skäl, för att göra det lättare för er lyssnare. Daniel Lampinen är då den öppna rasisten. Ni har säkert stött på honom. Han fick väl sitt stora mediala genombrott, vilket vi också pratar om, när han var med i Soran Ismails Absolut svensk. Och sen dess har han försökt dyka upp i så många sammanhang som han bara kan. Och jag vet att han har trakasserat många komiker och många offentliga personer. Han har hört av sig till dem och krävt att de på något sätt inkorporerar honom i sin produktion. De allra flesta, de vettigaste, har tackat nej. Men en annan anledning till att jag vill ha det här introt är väl att jag tror mångas magkänsla är: varför prata om en öppen rasist? Varför ge honom den uppmärksamheten? Varför inte bara släppa in random NMR-are då och snacka om honom? Men det är väl lite det som är poängen här, att både jag och Johannes ser bortom rasismen hos Daniel Lampinen. Vi ser honom mer som ett konstprojekt, ofrivilligt konstprojekt, än som liksom ett reellt politiskt hot, vilket vi också kommer in på i samtalet. Så om ni tycker att vi har liksom en alldeles för avslappnad ett avslappnat förhållningssätt till hans rasism, så beror det liksom på att vi inte riktigt tar den på allvar, om ni förstår vad jag menar. Jag hoppas att det framgår i samtalet. Och avsnittet är uppbyggt lite som ett slags kronologi över just Johannes då. Min gäst Johannes Nilssons bekantskap, kan man kalla det, med Daniel Lampinen. Så man får liksom följa honom från första kontakten med Lampinen och framåt. Jag hoppas ändå att när ni har lyssnat på det här avsnittet att ni förstår, ni behöver inte dela den, men att ni förstår vår fascination för den här mycket, 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 mycket märkliga, på väg att säga mannen, men fenomenet skulle jag snarare säga. Så jag tycker att jag lämnar över till mig själv här, alltså till mitt jag som pratar om Johannes. Så Sebastian, du kan väl ta programförklaringen.
Stora hjärnor diskuterar idéer. Medelmåttiga hjärnor diskuterar händelser. Och små hjärnor diskuterar personer. Och med mig har jag faktiskt personen som tipsade mig om det här citatet från Eleanor Roosevelt. Johannes Nilsson.
Hej, hej. Jättetrevligt att vara här.
Trevligt att ha dig här. Minns du att det var du som tipsade mig om det citatet? För du tyckte att det på något sätt funkade som en slags programförklaring.
Jo, men det kommer jag faktiskt ihåg. Jag minns ganska... Och det här gjorde vi dessutom skriftligt också. Så att det var ju ännu lättare att komma ihåg. Men det är ju i fallet Daniel Lampinen så blir det ju faktiskt lite så att vi kommer prata om idéer också när vi pratar om honom som person.
För han... Och faktiskt också händelser. Så ja. Det täcker in alla tre, skulle jag säga.
Yes. Han är ju en idé, en person och ett antal händelser på så att säga i ett.
Ja. Jag är benägen att hålla med faktiskt. Johannes, du är då, för mig är du framförallt författare, men du är också poddare och journalist, skribent, debattör. Jag kom i kontakt med dig, vilket jag antar att ganska många gjorde, i min generation i alla fall, via podden Magister som du gjorde med min chef faktiskt, K. Svensson.
Mm.
Vilket år var det ni drog igång Magister nu igen?
Hösten 2015. Och det hela började, vi hade ju första avsnittet som var väl, jag tog faktiskt bort det senare när podden fortfarande låg ute live eftersom jag tyckte att det liksom inte riktigt höll klassen. Och så hade det säkert fortsatt och om det inte var för att dagen efter första avsnittet släpptes så bröt ju det som kallas för Kringlangate ut. Och det var ju till stor fördel för podden att intresset växte, men jag tror vi mycket snabbare blev varmare i kläderna också. Av att vi, andra avsnittet handlade ju om just Kringlangate och att vi liksom fick något att prata om. Och ja, vi hittade väl snabbare rätt efter det.
Men det var väl också, om jag minns rätt, så var det väl bara där Kringlan, eller K som han vill kallas, talade ut om det här, va? Han avböjde väl alla andra intervjufrågningar?
Mm. Mm. Ja, precis. Så att då blev ju Aktuellt och DN och väldigt många andra, eller Kulturnyheterna var det väl efter Aktuellt. De blev ju tvungna att citera direkt från Magister då, för att få något citat från honom överhuvudtaget. Så att det var ju ett väldigt smart power move, får man ju säga.
Magister var ju en spännande podd, för jag, alltså så här, jag upplevde att ni, det var ju efter de här Kringlangate-avsnittet så blev det ju mer en allmän liksom idédiskussion som ni sysslade med.
Mm.
Det var bland annat, jag tror det var första gången jag hörde uttrycket post-PK, så var det hos er.
Mm.
Var det till och med ni som myntade det, eller har ni hört den annanstans?
Det är möjligt att att uttrycket spreds i den samtida Facebookgruppen Hatklubben. Som det var ju lite en farmaliga till Magister. I princip alla som vi hade med som gäster hade ju varit med i Hatklubben också. Så att de var ju väldigt lätta att locka dit. Där. Framförallt jag, men också K. Svensson var ganska prominent. Det första jag minns av Daniel Lampinen är ju att han var den första jag tog bort från Facebook som vän.
Ja, han fick den äran helt enkelt. Ja.
Han fick den äran. Jag hade inte gjort det fram till det. Jag hade, du vet, haft de här, ja men du vet, internet ska vara fritt, bla bla bla, och sen bara...
Ja.
Det var väl en liksom spontant i stundens ingivelse. Han var inne på min vägg och höll på som man då gör, var så här kantig, obehagligt rätt fram, och skulle då styra in samtalet på, ja men du vet, raser och invandring och sånt där. Det här var ju innan han då hade format figuren den öppna rasisten riktigt, så att det var ju mer som att han bara var någon jävla internetkrigare som då skulle hålla på och diskutera rasism med min morsa och sånt på.
Men själva, vad kan man säga, grogrunden för Daniel Lampinen fanns där. Alltså rasismen fanns där. Den var bara inte, det var inte bara det var inte liksom explicit jag är en rasist på det sättet som det blev sen.
Nej, den var inte artikulerad, och den var ju liksom inte uttänkt, det här konceptet att det skulle vara något unikt med det också, att erkänna sin rasism nästan som en religiös, som ett religiöst sakrament så där, utan det var ju bara Han var ju bara en du vet, en halvrasistisk snubbe då, som av vilka det fanns hur många som helst på den tiden då, som sprang omkring och var, ja, men de var han kändes trist just då, och så jag tog bort honom helt enkelt. Och det var väl bra med det, men sen började ett konto dyka upp på, som så många andra så tröttnade jag på Facebook ungefär runt den här tiden. Man försökte sluta med Facebook och istället för att återgå till den predigitala tiden och börja göra saker i verkligheten istället, så skaffade jag ju bara ett annat socialt medium som jag tyckte verkade lite softare. Och det hette Skunk. Det fanns ju ett gammalt Skunk, original Skunk, som hade lagts ner många år tidigare. Men det här var en kopia på det, men innehållet var helt nytt. Det var en nostalgoskunk då, för mest för gamla ex-skunkar som var liksom snarare medelålders nu.
Ja, för Skunk var väl, jag försöker komma ihåg eller om jag missade det, heyday, men var det slutet på 90-talet eventuellt, början på 00-talet, eller var det ännu tidigare? Nej, ja, det kan inte ha varit det.
Det var mer runt sekelskiftet och en bit in på 00-talet. Ja. Innan, alltså Skunk var ju ett proto-socialt medium. Det stora med Skunk var ju dagböckerna där folk skrev. Pontus Lundqvist, serietecknaren och... ja, vad man nu mer ska kalla honom, redaktör, författare och så vidare. Han, en av hans första böcker som Galago gav ut, textböcker, är ju bara hans gamla skunkdagböcker i princip, upp och ner. Så ja, man var där, man skrev sin dagbok och sen var det diskussionsgrupper. Och där dök det upp ett konto som började kännas bekant efter ett tag. Han kallar sig Bajtare, tror jag.
Han gjorde det.
Ja, på Skunk. Och han drev då hela tiden diskussionen åt invandring och rasfrågor. Och här nu vid det här laget hade han börjat då artikulera också att han var intresserad av att göra rasism hippt. Och det var därför Skunk var en bra plattform för hans propaganda. Och sen höll han på att försöka dra in mig i konversationer, använda mig som exempel hela tiden. Första vändan slutade med att han fick sitt konto bannat, tror jag, och raderat på Skunk. Men sen återkom han och då var det liksom ingen som orkade bry sig. Och vid det...
Det är ett tema ändå med lamporna, att han bryter ner folk och får dem att... I början tycker man det är lite spännande för att han är så extrem. Och sen gradvis så liksom ersätts det intresset av någon så här livströtthet och en likgiltighet. Man bara, åh nej, nu är han igen.
Ja, ja, ungefär. Något sånt. Ja, han fick ju bara fortsätta hålla på. Då tröttnade han väl efter ett tag. När folk bara ignorerade honom. Han blev väl helt enkelt utfryst. Klassisk mobbingmetod. Men det var ju... Mm. Det var i andra vändan han dök upp med sitt nya alias, som jag inte kommer ihåg vad det hette, som det framkom att det var, hans namn var Daniel Lampinen, och då tänkte jag, just det, den där killen, och kände ett visst obehag.
Jag tänker, för att kontextualisera det, om man ska säga, för att de lyssnare som inte känner till Lampinen och hans sätt att uttrycka sig, så tycker jag vi ska spela upp ett klipp med honom. För några gånger har han... Hans mål är ju att nå ut genom bruset och få uppmärksamhet. Det är det han säger rent öppet, att han vill bli uppmärksammad. Och han lyckas några gånger. Han har varit med i Soran Ismails program Absolut Svenskt i SVT. Han var med i Tjafs, vilket var ett otroligt format. Det var på Viaplay, om jag minns rätt. Det var några tonåringar från orten. Vad sa du?
Ja, de finns ju på YouTube också, Tjafs-avsnitten, om man vill kolla.
Just det, det är otrolig tittning. Det är några ungdomar från orten som sitter och skäller ut lamporna i en halvtimme ungefär. Och han sticker ju ut, minst sagt. Och det är så briljant TV att jag tror att de som gjorde den inte riktigt förstått hur briljant det är, att de snubblade över det. Men det rekommenderar alla att se. Men vid ett tillfälle blev han intervjuad då av en YouTuber som heter Olle Öberg. Jag ska spela upp 40 sekunder där ur. Där man får lite en smak på den här trubbigheten som du nämnde, Johannes. Vi lyssnar på det nu.
Hur länge har du varit rasist?
Varit? Ja. Vad innebär det att vara?
Ja, har du alltid varit rasist?
Vad innebär det att vara det? Alltså, förmodligen, om jag är den öppna rasisten, så har jag förmodligen alltid varit det också.
Hur länge har du varit öppen rasist?
Sen 13.02.03, 3 februari 2013.
Och varför väljer du att säga att du är en öppen rasist?
Till exempel för att man måste avdramatisera ordet och någon måste göra det. Och jag passar bra för att göra det.
Ja, jag tyckte det här klippet var ganska en bra illustration av Lampinen, för den här stora paradoxen i Lampinen som jag inte kommer förbi och som jag också har påpekat för honom så många gånger, och det har säkert du också gjort. Det här att en person vill nå ut men gör samtidigt allt för att inte nå ut.
Mm.
Genom att vara så otroligt vad ska man säga? Att inte samarbeta med dem han interagerar med på något sätt. För den här Olle Öberg då, han ställer ju massa frågor och får bara frågor tillbaka. Mm. Varför är du rasist? Vad menar du? Hur länge har du varit rasist? Och hur är man rasist? Elaine Eksvärd skulle ju inte använda Daniel Lampinen som ett gott exempel direkt. Han gör det verkligen så otroligt svårt för sig själv.
Mm. Jag tycker ju det här uttrycket kantig som har blivit ganska... Det har väl blivit lite halvpopulärt att någon är kantig. Jag vet ju inte vad folk menar exakt med det, men jag tycker det begreppet passar ju utmärkt på Daniel Lampinen. Alltså hur han är, hur han ser ut också. Hela hans stil. Jag tänker vi kan ju fortsätta lite kronologiskt, för det här, han framträder ju mer och hittar sin stil mer och mer. För som sagt, det var ju det här när han då halvståkade mig på Skunk. Och jag kände ett visst obehag. Sen hörde jag inte så mycket mer av honom förrän kanske något år senare när han kontaktade mig på Facebook igen. Då. Så jag tror jag hade nog inte blockerat honom. Och ville köpa retweets av mig.
Ja. Vad erbjöd han för arvode där, måste jag säga?
Ja, han erbjöd inte så mycket så att det blev ingenting. Även om faktum är att jag var ju faktiskt på en ekonomisk botten när det här erbjudandet dök upp. Det var liksom allt hade gått åt helvete. Jag hade just flyttat ner till Skåne tillsammans med en ny tjej och ett nytt barn. Bilen hade gått sönder som vi hade fått med oss ner. Jag var punk, jag hade inte fått något jobb. Det var, ja men du vet, räkningarna... la sig bara på hög och allt var helt hopplöst. Och då kom
Enter ju... Daniel Lampinen med ett erbjudande man inte kan tacka nej till.
Ja, grejen är ju att man kunde ju tacka nej till det för att han erbjöd ju så löjligt lite. Han erbjöd en sånt där typ, jag kommer inte ihåg exakt vad det var, men det var så här typ 50 spänn. Det, hur punk man är, än är, så gör ju 50 kronor absolut ingen skillnad. Och det är ju inte riktigt värt på... Det här var ju då kanske hösten 2014, våren 2015 någonting. Så att, och det var ju ett rimligt pris får jag säga. För då, jag hade nog inte ens 1000 Twitterföljare på den tiden. Så att, det var ju marknadsmässigt, men det var helt enkelt inte värt att sälja. För jag ville ju hellre fortsätta få fler Twitterföljare än att sitta och retweeta Lampinens tweet som... De gav mig ingen lust att retweeta dem heller. Det var ju inte... Jag kunde ju liksom inte motivera retweeten av annat än att jag skulle få 50 kronor för det och att kanske uppröra och bli lite avföljd sådär. Så
vad var det hans, för han är ju förtjust i aforismer, det han kallar lampinismer.
Mm.
Var det sånt han ville att du skulle retweeta, eller vad var det för innehåll?
Det var nog lampinismer med liksom rasistiskt innehåll, lite rasistiskt innehåll sådär. Han... På den tiden var hans idé var nog fortfarande att göra rasismen hipp. Och så valde han ut just mig som var väl... jag var väl också på botten av min hipsterhet vid det laget. Precis som jag var ekonomiskt. Det var ju innan jag hade startat Magister och jag...
Du hade ändå en hipstersuccé med boken Recension. Den var väl några år bak i tiden ska ju sägas. Men det var ändå att du hade... Du var ändå ett namn på något sätt.
Ja.
Det var väl det han drogs till, får man anta.
Ja, jag hade ju recension och den kom ut 2002, så att det här var ju något så här 12 år senare typ. Den var ju ganska bortglömd. Den kom ju också som en pappersbok strax innan det här liksom skiftet började ske, när allting skedde på internet. Och det blev ju så att säga, jag lyckades liksom inte riktigt konvertera över den till någon slags internetstardom heller. Så att när Lampinen tyckte att jag var det perfekta brovhuret för att göra rasism hippt igen, då hade jag ju, min position då var att jag hade en blogg som kanske hade, ja men du vet, ett hyfsat inlägg fick kanske 1000 visningar eller någonting. Och jag medverkade i kulturtidskriften Det grymma svärdet som nådde ut till ännu färre, och that's it. Men det skulle ju som sagt, det skulle ju visa sig att han hade tur med mig också, får man ju säga.
Ja, för berätta, hoppar jag för mycket i kronologin om jag går till magistertiden då, när han började höra av sig till dig igen?
Vi kan ju stanna lite grann på hållplatsen Soran Ismail.
Ja, det kan vi verkligen göra.
Det var ju som hände strax innan, efter att han hade kontaktat mig och försökt köpa mitt Twitterkonto för retweet, så började han kontakta mig lite då och då. Jag kommer ihåg att jag på den här tiden, hela mitt liv var ju som sagt ganska eländigt. Jag hade många problem, men ett av dem var Lampinen. Jag kommer ihåg att jag låg i sängen på kvällarna och liksom funderade på, ska jag uppmuntra den här individen eller borde jag inte bara blockera honom? Men sen tänkte jag, nej men blockera, det är för töntigt. Och jag började svara honom ibland. Jag tyckte att jag kunde lösa det här genom att bara gå honom till mötes med armbågen först. Ja. Ganska kort i tonen, otrevlig, men jag läste ändå hans, och när jag hade något att säga så sa jag det. Ofta var det liksom ganska öppen och hård kritik mot alla hans dumma idéer. Han använde mig som en rådgivare, och om jag tyckte det var för dumt kanske jag inte svarade, och ibland så bemödde jag mig om att berätta varför det här var en jättedum idé, varför han aldrig skulle lyckas, varför han var sämst. Det var faktiskt sammanföll ju i tiden med att jag startade Magister, så fick ju han då också sitt stora break, hoppades han, när han skulle vara med i Absolut Svensk med Soran Ismail. Och då, inför att den skulle ha premiär då på Sveriges Television, så ville han... Ja,
Absolut Svenskt, jag kommer inte riktigt ihåg det här konceptet. Det var bara att Soran Ismail då, för det här var ju långt innan alla skandaler, och han hade ju en väldigt tydlig antirasistisk profil på hela sitt konstnärskap och sin stand-up och så. Mm. Det här var liksom att han åkte runt och snackade med rasister. Eller var det själva konceptet? Jag kommer inte ihåg.
Jag tror att konceptet var väl mer att han åkte omkring och pratade om svenskhet och, okay. Ja men du vet, så här SVT, riktigt SVT-aktigt. Och som sagt, det är lätt att glömma bort, men på den här tiden var ju Soran Ismail verkligen hela Mediasveriges älskling.
Det var ju där, han var skitstor, otroligt. Ja. En av Sveriges mest topp tre svenska komiker.
Ja, lätt, liksom. Ja. Och väldigt omtyckt och sådär. Så att, det var väl lite, man kan nog säga att Absolut Svensk måste ju ändå varit hans peak. Och Daniel Lampinen ville ju då ha, för han ville ju utnyttja det här tillfället maximalt och försöka dra folk till sin Facebook-sida, alltså tänkte ju att han exponeras för hela svenska folket. Nej. Och då föreställde han sig ju att han då skulle börja få massa följare, och så ville han ha råd av mig om den här då, sin presentationstext han skulle lägga upp på sin Facebook-sida i samband med det här. Jag gav honom ett antal råd och han följde ju inte ett enda av dem, och resultatet blev ju, ja.
Men här, vän av ordning måste ändå gripa här, att vissa kanske känner så här: varför vill du hjälpa en öppen rasist och nå ut? Alltså, den moraliska aspekten här. Vi sa ju att Magister var en nihilistisk podd på något sätt, men kände du inte på något sätt att den här killen kanske inte förtjänar hjälp?
Ja, alltså mina råd var ju mer åt det hållet, att jag berättade varför hans idéer var dåliga. Jag hade ju fått någon... Jag började... Det blev någon slags glädje för mig som satt och hade det ganska eländigt personligen, och bara kunna få sitta och kritisera en person Så här, väldigt hårt och brutalt bara. Allt han tog sig för så kunde jag liksom bara gå och analysera och berätta varför det här var en jättedålig idé. Varför han gjorde allting fel och sådär. Men i och med att han inte lyssnade så fick han... Han anpassade sig ju inte till mina råd. Utan jag vet inte, han tyckte väl bara att det var skönt att få stryk. Vi hade väl ett ganska bra relation på så sätt.
Jag tycker det är så intressant ju att Lampinen, där visar han återigen hur, eller så är det jag som tror att han är dummare än vad han är. Men alltså, om man är med i det här svåra programmet, vem som helst fattar ju att man är där för att ta stryk.
Mm.
Man är där som en symbol för det som är fel i samhället.
Mm.
Det är ju omöjligt att använda det som ett skyltfönster.
Mm.
Men Lampinen tror ändå att okej, det här programmet, hela agendan är ju att få mig att framstå som en idiot. Men jag kan ändå nå ut. Jag kan liksom, vad ska man säga, trumfa Soran och SVT. Och visst, de tänker göra mig till diftkucko. Men jag tänker ändå gå vinnande ur det här och få 1000 nya följare. Alltså, jag fattar inte riktigt hur han... Såg han igenom själva syftet med programmet? Eller trodde han att... ja, men det är bara bra med TV. Tänkte han inte längre än så. Det är det jag inte riktigt får fatta liksom, med honom.
Ja... Jag tror att han tänkte att det är bara det här. Ja, men du vet, all exponering är bra exponering. Och sen får man ju tänka på att han hade ju då inte mycket annat att välja på vid det här laget. Han hade ju då... Nu hade han ju då börjat utveckla sin idé om att han skulle bli känd genom att vara rasist. Genom att ta på sig det här oket. Genom att vara samhällets spottkopp. Genom att erkänna att han var det allra värsta, vilket rasist var just 2014-2015. Men det är ju sant som du säger. Alltså det börjar med om man tänker att hans publik då skulle ju vara frustrerade Sverigevänner, så kommer ju ingen av dem titta på ett program om Soran Ismail som handlar om att rasister är dumma.
Nej, det är exakt så.
Ja.
Så det, ja.
Men Daniel fick ju en ursäkt för sig själv till varför det inte funkade. Och det var ju att SVT valde att inte använda hans... fullständiga namn när de körde den. De kallade honom bara Daniel från Åland, så det var ju ingen som kunde som kunde söka på honom på Facebook och hitta hans sida.
Och det är han är väl fortfarande arg på SVT för det, eller hur?
Han har väl
till och med ringt dem, eller han har spelat in samtal där han ringer SVT och kräver att de lägger till det i efterhand, för det har väl funnits på Öppet arkiv eller något liknande.
Ja, men det var ju hans det var ju en av hans första stora strider då när det gäller hans rättshaveristiska sida, så försökte han ju åtgärda det här. Men jag trodde ju precis som du att det spelar liksom ingen roll. De som tittar på det här programmet är inte intresserade av att följa dig på Facebook i vilket fall som helst.
Okej, men du hjälpte till. Han lyssnade inte på något råd då.
Nej.
Sen kom det här då inslaget som folk fortfarande pratar om. När man nämner Lampinen för icke-Lampinen-insatta, så har de ändå hört talas om det här Soran-klippet. Så man får väl säga att sorgligt nog så var det väl hans peak.
Mm.
Sen då så kom det här att han fick sparken och det här rättegångsmålet, kom det emellan? Ja, det kom 2015, va?
Ja, något sånt där. Det var väl på gång när vi då började ta upp, det höll vi på att avhandlas när vi började ta upp Lampinen i podden.
Just det, för han, jag läser då från svenska Yle. Lampinen är ju anonymiserad här, men det är Lampinen. Ålands hälso- och sjukvård, Tell Arkipelag, hade rätt att vägra i arbetet till en man som öppet deklarerade sig som rasist. Ålands tingsrätt förkastade åtalen för diskriminering i arbetslivet. Storyn då är att Lampinen hade jobbat 4 dagar som inhoppare då på det här, jag tror det var ett ålderdomshem, eller det var någon form av, kanske ett funkishem, någonting var det. Innan de upptäcker att han kallar sig öppen rasist. Mm. Då får han då sparken. Citat från OHS personalchef Therese Åsgård. Det kan skapa oro bland människor som annars är i ett känsligt läge. Han gick då vidare med det här. Polisanmälde dem. Gick vidare till åklagare. Men tingsrätten la då ner det. En väldigt kul passage från artikeln är. Däremot finner tingsrätten det anmärkningsvärt att man vid HS inte läst ordentligt igenom Malmens arbetsansökan där han öppet redovisade sig vara rasist innan man tog in honom på introduktion till jobbet. Och då känner jag så här, ett, så typiskt lampen att skriva det i en arbetsansökan, och två, var i själva ansökan skrev han det? Finns det liksom så här, en övrigt kolon, jag är rasist? Eller så här. Och också, de har ju helt rätt tingsrätten, hur kan man missa det här i en ansökan? Och bara släppa igenom. Jag vet att det här fallet blev ju uppmärksammat, det är väl fel, men det skrevs om det i åländsk och svensk, finsk och finsk media. Jag vet också att Lampinen hörde av sig till en massa svenska tidningar som håller på mycket och skriver om det här med arbetsrätt, men de har ju alla vänsterinriktning så de vill inte ta i det här med tång. Jag tror han hörde av sig till Arbeten och krävde att de skulle skriva om det med dem, va. Slängde ju klart bara luren i örat på dem. Det var ju ingen som, jag har inte sett en enda, inte ens en av de här värsta så här konsekvensneutrala principryttarna har liksom sagt att jo, men man ska få tycka vad som helst, utan lik Lampinens öde i övrigt så är det ingen som kommer till hans försvar här. Inte de mest extrema liberalerna, har jag upplevt i alla fall.
Nej, och man kan ju notera att de dessutom anonymiserar honom, så att det, han hade ju ingenting för det rent kändiskapsmässigt heller.
Nej, inte ens det. Inte ens det lyckas han med.
Däremot så framhöll han ju det här som sina liksom starkaste martyrpoäng. Det var ju ett begrepp som Lampinen lanserade då för att han höll ju på och katalogiserar sitt liv, och det han gör väldigt mycket också. Så han höll ju på att samla martyrpoäng, och det var ju då, ja, men till exempel att man får sparken från ett jobb då för att man är rasist, varje gång som någon inte vill bli intervjuad av en för att man är rasist, när någon inte vill dejta en på Tinder för att man är rasist. Jag tror att han fortfarande...
Just det får vi inte glömma. Han skapar alltså en Tinder-profil där han skrev i bion, som man säger, jag är öppen.
Ja.
Och sen blev han arg, eller arg, han spelade i alla fall arg över att han inte fick någon matchning. Den här mannen är, jag förstår att folk tror att han är ett konstprojekt, för att det är så uppenbar lyteskomik på egen bekostnad, måste jag säga.
Jo, men det där får man ju, det är väl lite det jag skulle vilja diskutera också. Så alltså, måste man vara självmedveten för att vara ett konstprojekt? Måste man ha, du vet, vara i sista året på utbildningen på Konstfack eller Valands och göra ett sånt här projekt som ett examensarbete för att det ska vara konst?
Alltså en postmodern tolkning där man lägger liksom nästan all makt hos läsaren. Liksom. Det är upp till läsaren, inte kreatören, att finna mening i ett verk. Då är det upp till dig och mig om vi vill definiera honom som ett konstprojekt, vilket det känns logiskt. Även om han aldrig skulle kalla sig själv, han skulle hellre dö än att kalla sig själv för ett konstprojekt, så tycker jag ändå att han är det ofrivilligt, precis som du säger.
Ja, och alltså det gör honom till ett starkare konstprojekt, för att om du tar någon sån här som, ja, men vad heter hon som bråkade med Eberhard och gjorde en film om sin klassåterföreningsträff.
Ja. Anna Odell.
Anna Odell till exempel. Det blir ju automatiskt, om Anna Odell gör någonting så sorterar man in det och desarmerar det med konstbegreppet då. Det var ju ändå det som hände med hennes hyss där på bron när hon blev inlagd och så.
Just det.
Jag tycker att det underminerar ju värdet av konsten. Att någon gör någonting för att skapa reaktioner, och reaktionen blir, aha, det är ett konstprojekt från Konstfack. Då är det ju lite desarmerat hela upplägget. Och...
Ja, det är väl också att det är inga, eftersom Anna Odell, visst, hon fick ju en backlash, det ska man ju säga, men hon riskerar ju ingenting egentligen med den lampen då. Nu ska jag verkligen inte hjälpförklara honom, men... Han har fått betala ett högt pris för det här, förståeligt nog, för att ingen vill umgås med en öppen rasist. Ja. Ingen vill ses med i sällskap med en öppen rasist. Det är ju väldigt kul det du säger om att han har försökt intervjua folk, för det finns ju, han har ju en poddkanal där han släpper sina intervjuer. Och många av dem är 40 sekunder långa, för att det är liksom bara att han följer efter Fredrik Wikingsson som säger, vänta lite, du Daniel Lampinen, ja, men jag vill inte prata med dig. Och sen går han. Och det är liksom intervjuer då som Lampinen gör. Och Anna Odell behöver ju liksom inte, deala med det här. Visst, hon får liksom lite debattartiklar om folk som tycker att det är oansvarigt av henne och utnyttja samhällsresurser bla bla, för att göra en poäng. Men sen går ju hon tillbaks till sina konstnärsvänner och hänger och kan få bidrag av staten. Vilket jag tycker hon ska få, absolut. Men Lampen är ju... Jag säger inte att han är äkta, men han betalar ett högt pris. Han är lite som den här, nu kommer jag inte ihåg vad han hette, men den här franska performancekonstnären i sekelskiftet som skar av sin penis på scen. Det är lite det Lampen gör. Han kastrerar sig själv på något sätt. Socialt.
Ja, absolut. Och sen så pekar han på resultatet och säger, titta vad synd det är om mig. Ungefär. Så i alla fall, nej, men om vi nu ska komma tillbaka till magister, så var ju efter att projektet med Soran Ismail hade bombat då, eftersom ingen kunde brydde sig om eller kunde hitta honom på Facebook, då hade ju vi startat magister och då började ju tjatet om det. Då var ju det nästa försök. Att
få gästa magister helt enkelt. Ja.
Ja. Jag tror han till och med började innan vi ens hade haft våran första gäst, så började han tjata om det här, att vi skulle nämna honom i podden, och jag gjorde väl så att jag erbjöd honom att han fick gästa podden mot att han betalade 10 000 kronor på faktura.
Ja, gjorde han det?
Nej, det gjorde han. Han gästade ju inte podden. Det var ju för dyrt. Jag tror att hans moterbjudande var något så här, typ någon tusenlapp eller någonting, vilket naturligtvis vi naturligtvis inte skulle gå med på. Men trots allt detta så vi började fascineras av hans av honom helt enkelt, av det han höll på med, för att vi tyckte att vi var båda överens om att det var en ganska dålig idé från grunden att försöka bli känd på att man bara är rasist. Och eftersom magister handlade ganska mycket om just de här sakerna, om det offentliga samtalet, om det framväxande sociala mediesamhället och vilka paradigm det skapar och vad det finns för vad som motiverar.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Om du just nu sitter och tänker, hur gott vore det inte med en kaffe och äppelpaj? Då har vi läst dina tankar. För nu har vi en Donken deal med just kaffe och äppelpaj för bara 25 spänn. Välkommen till McDonald's.
Era folk för att göra vissa vilka saker och så vidare, så blev ju Lampen ett intressant diskussionsobjekt att prata om för att skapa content till podden. Det började med att vi bara helt enkelt, ja, vi bestämde bara, men den här idioten Lampen, ska vi inte, vi gör ett helt avsnitt av honom, om honom.
Vilket är extra roligt, för han avskyr när folk pratar om honom och inte med honom.
Ja.
Man vet att han satt och kokade, då. Nu vet inte jag om ni skämtade eller om det här verkligen stämde, för jag tyckte det, vid tillfället var otroligt kul, men att när du skulle liksom rådge Lampinen kring hur han skulle nå ut, så kom du med ett förslag där Mattias Våg var det väl, som skulle vara med i SVT Debatt.
Ja, just det.
Och debattera, jag kommer inte ihåg vad. Han var inte så förtjust i det, för SVT Debatt var ju ett skräpprogram.
Ja.
Då erbjöd han att låta, det här, jag kan knappt säga det, för jag är så arg på Lampen att han inte gick med på det. Att låta Lampen klä ut sig till Mattias Våg och då mitt i direktsändningen liksom säga, jag är inte Mattias Våg, jag är Daniel Lampinen och det här är liksom min ideologi. Men att Lampinen då tackar nej till det här, alltså Mattias Våg hade gått med på det. Och
ja,
det skulle ju säkert gå att lura SVT liksom. Lampen tackar nej till det för att han inte ville uppträda under ett annat namn, för att han var så liksom kåt på sitt eget varumärke. Vilket är så dumt så att det inte... Ja,
det nej, det var väl mer att han tyckte att det skulle vara bedrägeri. Han är ju så hederlig av sig. Helt plötsligt dyker upp någon sån här konstig princip då som man inte fattar, vart kom det därifrån? Du är ju liksom någon slags grillaktivist och rasist och sen kan du inte liksom lura SVT. Och det var ju en period när det var liksom väldigt hippt inom vänstern att pissa på SVT-debatt. Så typ på sociala medier gick ju alla ut och liksom så här bara SVT-debatt kontaktade mig, aldrig skulle jag ställa upp där. Så Våg tänkte att vi kan väl skicka Lampinen bara helt enkelt. Jag tror inte planen var... han ville använda Lampinen för att pissa på SVT just då. Men nej. Alltså jag tycker hans mästerverk på fronten, inspelad, inställd spelning, är också en spelning, är ju...
Stockholm Racist Pride.
Stockholm Racist Pride, just det.
Det är så jävla dumt. Ja, berätta om Stockholm Racist Pride.
Det var väl ett hatklubbsfenomen. Det var väl i hatklubben som han framförallt spred. Jag vet inte om vi hinner bara säga lite snabbt vad hatklubben var för någonting.
Ja, men sammanfatta bara, för jag tror många har hört om det, men inte riktigt. De var kanske inte med eller ja.
Ja, det var en stängd grupp på Facebook där man avsiktligen bjöd in så många gaphalsar från alla möjliga politiska läger och internetkrigare och internetmiffon i största allmänhet. I den här stängda gruppen så skulle man få sitta och ösa hat över varandra som om det var Flashback i liksom ett tryckt rum för just det. Då, den var ju då låst för att då ens vanliga internetkontakter inte skulle kunna se någonting, och där var ju Daniel Lampinen väldigt aktiv.
Ja, och det som var så spännande med den här gruppen var att där samsades verkligen inte, men där fanns i alla fall vänsterextremister och högerextremister och alla möjliga liksom människor fanns där och bara samlades och hatade på varandra.
Ja, konstiga troll och galningar och allt sånt. Lampinen blev ju, det var väl lite... Ett av benen i hans, dels var ju då att vi på Magister, efter ett tag pratade vi om Lampinen i takt med att det andra innehållet liksom tröt och att vi var trötta på allting, så blev det ju mer och mer om Lampinen också, hans alla upptåg. Men han bildade ju kulten om sig själv ganska mycket i hatklubben också. Där det var ju ingen som gillade honom, alltså de riktiga rasisterna, nazisterna, högerextremisterna, de tyckte ju att han gjorde... De tyckte ju att han gjorde dålig reklam för deras världsbild, eftersom han typ knappt är rasist egentligen. Han säger att han är rasist och sen är det inte mer med det. Han kan ju inte förklara varför, vilka han hatar och varför. Det kan han ju inte.
Nej, han säger väl är väl att han tycker att vita och östasiater är överlägsna på att bygga samhällen. Det är det han säger. Ja. Sen ställer man fler frågor så får man frågor tillbaka bara.
Ja.
Som i klippet vi spelade upp. Han är ju väldigt svår att prata med.
Och att han väljer bort svarta tjejer på Tinder. Men ja, det är väl ett av hans claims till att han är rasist.
Ja,
ja, men i alla fall i Facebookgruppen där han var, hatklubben, där han var lite maskott, allmän spottkopp för alla. Det blev lite, det övergick ju ett tag till att nästan bli lite kärvänligt liksom, hur man behandlade Lampinen där. Och där, det var ju där han gick ut med att han skulle arrangera Stockholm Racist Pride på Telefonplan. Han skulle marschera orimligt långt också. Jag tror från Telefonplan hela vägen in till Södermalm.
Ja, nej, var det inte hela vägen till Östermalm? Var det inte det som grejen, att han skulle gå så jävla långt? Alltså?
Jag tror det.
Ja.
Kanske det. Men det här var ju bara först ett hatklubbsfenomen. Någon gjorde, alltså folk... gjorde ju så här snygga affischer och sånt. Han kunde som såg ut som reklamaffischer för Berlin om olympiaden och så vidare. Men sen läckte det här ut.
Jo, jag kommer ihåg. Han gick ju, jag vet inte om det var han eller någon annan som gick runt och delade ut informationsblad i brevlådorna bland folk som bodde där, att typ så här, vill ni vara med på Stockholm Racist Pride? Och det man ska veta om Telefonplan om man inte är från Stockholm är att det är ju, jag skulle tro att 80% röstar vänstern och resten röstar på sossarna och kanske några miljöpartister också där. Alltså det är väldigt, väldigt vänsterorienterat, väldigt upplyst, Konstfack ligger ju på Telefonplan. Man kan liksom inte ha valt en sämre startplats för en sån här parad.
Nej.
Så folk blev ju livrädda när de fick de här lapparna.
Ja, precis. Och då började det då sprida sig i sociala medier. Jag blev kontaktad av, det var Mattias Våge, när jag blev kontaktad av honom. Så här, nu, folk börjar prata om att det ska vara liksom en rasistdemonstration på telefonplan. Det är Lampinens grej de menar. Och jag vände mig till Lampinen och bara, ja, du verkar få uppmärksamhet. Du verkar röra på sig. Mm. Kul va? Nu blir det ju någon grej av det. Och då... Igen, typiskt Lampinen. Han blev så nervös för att det skulle bli konfrontation. Så han ställde in hela sin racist pride på grund av ryktet att det eventuellt skulle komma någon motdemonstrant som inte tyckte om det. Men det hade ju hunnit bli så mycket liv så att jag tror att en restaurang som finns där stängde ner. Mm.
Ja, de stängde ner hela dagen. Det var också en polisbil där. Ja. Samtidigt som att paradens initiativtagare och enda deltagare var inte ens i Sverige, han var kvar på Åland. Ja. Så liksom har en restaurang förlorat en hel dags intäkter och en polisbil står där.
Ja.
Ja, det här liksom, folk tycker kanske att det är konstigt att man skrattar åt något som Stockholm Racist Pride, men då måste man förstå liksom hur det här är liksom så långt ifrån NMR och liksom organiserad rasism och ett verkligt reellt samhällshot, utan det här är ju bara pajaskonster. Även om Lampinen själv kanske inte tror det, så är det liksom så här, det här, han utgör noll samhällsfara. Det är därför jag känner mig helt bekväm med att skratta. Det är ju liksom bara pajigt.
Ja, ja, och jag menar, ett bevis är ju att i gruppen Hatklubben fanns ju många av Sveriges ledande nazister, och de var ju måttligt intresserade av att gå på Stockholm Racist Pride. Det var ju inte en enda av dem som anmälde sitt deltagande. Så jag menar, hade det varit en samhällsfarlig verksamhet han höll på med, då hade han befann sig ju i ett läge där han hade kunnat rekrytera väldigt mycket, men sen blev det ju en Lampinen pannkaka och alltihop. Och det är väl det här som sen när det gick då, när Lampinens rasism för ett ögonblick för en kort tid var intressant då för Navid Modiri och YouTuber Olle och Tjafs och sådär. Då för de övertygade rasisterna så var han ju ett bra exempel på kontrollerad opposition. De menade ju att, ja men de lyfte fram Lampinen för att han är en idiot, för att visa att rasister är idioter ungefär. Och det här är ju ändå, alltså, för han kanske inte vill vara driftkucku, men han har ju, hans ambition är ju att samla på sig de här så kallade martyrpoängen. Hans ambition är ju att med sin rasism liksom visa hur illa han blir behandlad och kunna på något sätt liksom vifta med det i triumf då. Och det är ju, en vanlig rasist är väl snarare intresserad av att sprida rasismen. Det är ju helt andra motiv, helt andra metoder, helt andra utfall också. För jag menar, om Lampinens rasism sprider sig, så slutar ju han vara unik. Då blir det ju inget speciellt. Jag har funderat lite grann på hur Lampinen skulle passa i en annan tid. Alltså jag tänker mig att det är mycket han gör som är ganska typiskt för alternativscenen på 60-talet. Jag kan ju nämna att det var ju inte nog med att vi pratade om Lampinen liksom mer och mer under poddens gång, utan det slutade ju med att vi gav bort, när vi tröttnade på att göra Magister efter avsnitt 80, så gav vi ju bort hela podden till Daniel Lampinen. Så han fick göra vad han ville med poddflödet. Vi gav honom en chans, så att säga. Och han gjorde rätt intressanta grejer faktiskt. Han gjorde en hel del intervjuprogram som jag faktiskt lyssnade på. Där han var en ganska intressant intervjuare, eftersom han är har en väldigt okonventionell intervjustil. Ja, men som jag sa, han är liksom rak och direkt på ett nästan obehagligt sätt. Han ställer oförutsägbara frågor som dock inte är helt dumma. De är bara lite oväntade. Ja. Och han får, de intervjuer jag har lyssnat på, så får han ju då ofta intervjuobjekten ur balans ganska bra. Sådär.
Du nämnde ju att han hade, innan han tog över Magister, Mm. Då hade han ju en podcast med en annan kille som heter Robert Huselius.
Mm.
Som är före detta syndikalist, alltså vänsteraktivist. Han var till och med en av dem som arrangerade den här demonstrationen i Kärrtorp som slutade i slagsmål.
Just det,
han gjorde då en podd med Lampinen, och då var ju liksom själva gimmicken att okej, en högerextremist och en vänsterextremist gör en podd ihop. Mm. Och jag lyssnade på alla avsnittet för att det var ju den första och mig vetligen kanske sista antipodden.
Mm.
Alltså det var en podcast som byggde på att de två inblandade hade så otroligt dålig kemi med varandra.
Ja, jo, så var det.
Och samtalen hade liksom noll dynamik. Och precis som du säger, Lampinen klippte ju ingenting. Och han ville spela in i så här 3 timmar åt gången. Mm. Och Robert sa det vid så här 90 minuter sträcket att jag har inte tid med det här, jag måste laga mat. Men Lampinen vägrade släppa honom. Mm. Och man hörde Robert typ göra annat liksom, för att han var så uttråkad. Och jag lyssnade på varenda avsnitt. Jag lyssnade till och med om avsnitten. För att, som du säger, det var någonting så otroligt tilltalande i det här liksom råa och skitiga och totalt opolerade.
Mm.
Och det var så min fascination. För jag är inte liksom så intresserad av Lampinens rasism. Jag har tagit många diskussioner med honom om den. Vi har bråkat mycket om det. Vilket är dumt av mig, för det är ju egentligen en poänglös diskussion att ha med honom. Mm. Man kommer aldrig omvända honom. Men man känner sig ändå nödgad av någonting i en som ändå vill ta debatten. Men jag är mest intresserad av den delen som du nämnde, det här, här märkliga liksom, förhållningssättet till världen. Liksom. Att han är på liksom... Han är skev i, jag vet inte hur jag ska beskriva det. Han är liksom en asymmetrisk skapelse i en symmetrisk värld. Han är på liksom dålig fot med hela världen. Han smälter inte in och det gör det intressant på något sätt.
Ja, och jag tror ju att det här tyckte folk var mer intressant på 60- och 70-talet. Ja. Och sen kan man ju invända, ja men rasismen då. Men jag tror ju då, alltså hans, den här... Som jag också, precis som du, jag har ju avrått honom från det hela tiden. Från under hela magister så sa jag alltid att det där med rasism, det kommer liksom inte funka, bla bla bla. Gör någon av dina andra idéer istället, du ställer bara till det för dig, bla bla bla. Och varje gång han klagar på att ingen vill bli intervjuad av honom så säger ju då förstås, ja, de googlar dig och det första de får upp är att du är rasist. Det är ju klart att alltså, du lägger krokben för dig själv och det här kommer aldrig funka och bla bla bla. Men... Det är ju, alltså den skapelsen är ju en produkt av influencersamhället som vi har. Att man, hans teori var ju att man kunde bli känd bara genom att vara rasist. Han fick ju rätt tidsandan, gav honom rätt till sist. Men det här hade ju inte varit aktuellt på 60-talet och 70-talet. Alltså den typen av offentlig figur fanns ju inte riktigt då. Så att jag tror ju att i den miljön hade ju Daniel Lampinen varit mer fokus på just de här... radarparet och när han tog över magister, det här.
Ja, och också jag som ju har liksom en flickvän med invandrarbakgrund, jag har ju liksom fått, och jag fattar ju liksom att för henne så är ju det här med rasismen, det är ju lite av en dealbreaker. Hon kan ju inte liksom ha den här ironiska distansen till jag, som jag har till Lampinen, kan hon inte ha, vilket jag respekterar liksom, för jag förstår att det är mer personligt för henne. Så jag har ju haft jättesvårt att liksom förklara för folk att jag lyssnar på hans podd. Jag är ju liksom 0% rasist och jag är inte intresserad av hans rasism, men det är liksom, det är något annat med Lampinen. Och också när du nämner det här liksom 60-tals approachen och hans innehållet han skapar, jag kommer att tänka på när jag tror också han spelade in, jag var på en fest då med det här gänget liksom, och så dök Lampinen upp. Och så visade det sig att, och det var mest vänstermänniskor på den här festen skulle jag säga, men Lampinen var ju liksom maskoten, ironisk maskot.
Mm.
Och så visar det sig att en av de som är där jag vill inte nämna namn, men han är med i haveristerna, så det är liksom inte så många att välja på.
Nej.
Och en annan som var där var son till en höger debattör på absoluta högerkanten, och den Lampinen fick reda på att den här killen från haveristerna hade snackat skit då om föräldern då till den här killen som var på festen, som egentligen var helt oskyldig, inte hade något med det att göra. Då arrangerade liksom Lampinen, han liksom handfast satt satte dem mot varandra i en stol.
Mm.
Tog fram en kamera, eller mobilen då. Och sa så här, den här killen har snackat skit om din förälder. Vad säger du om det? Och så liksom tvingade dem att liksom debattera.
Mm.
Och det var otroligt stelt. Men det var också så här, rummet stannade av. Och alla, ingen kunde sluta kolla på det.
Nej.
Och det var liksom så här, och ingen annan människa i världen skulle ha gjort så som Lampen gjorde. Alla andra hade ju försökt så här, en naturlig instinkten hos en vanlig människa är att desarmera den här konflikten. Mm. Lampen gör inte det, utan han liksom medvetet iscensätter den och filmar den. Vilket var, det är så här, det är gerillakonst på något sätt.
Ja, men gerillakonst om du säger. Jag tror väl att det här också, det här var ju mer okej också på 60- och 70-talet när man skulle på allvar bryta normer. Man motiverade ju också gärna det här politiskt. Alltså det, den här vänstermixen var ju, men det fanns ju någon idé om att liksom allt vad artighet och social konvenans hette var ju någonting, ja, var ju någonting man skulle riva ner. Alltså den attityden, den tycker jag har försvunnit rätt mycket. Eller den har ju liksom blivit något annat. Den har, vad man brukar säga, kommodierats, eller vad fina vänstertyper säger. Det har ju så att säga blivit ett sätt att liksom, på ett väldigt slickat sätt, skapa uppmärksamhet och tjäna pengar på sin höjd. Men ja, den här, för i Lampinens fall så kan vi kan ju konstatera vad det gäller. Han nådde ju den framgång han var ute efter delvis. Som vi sa, men han har ju valt att retirera från det för att göra ännu mer obskyra grejer. Jag har ju inte hängt med så mycket de sista åren, så jag kollade ju upp då innan vi spelade in och upptäckte att han har ju så här 4-5 helt hopplösa poddar som alla ligger uppe på Spotify, för det är ju gratis att lägga upp dem via Anchor, men det är ju de här som som du berättade, intervjupodden där en intervju kan gå ut på att någon författare säger att den inte vill medverka i hans intervju i 40 sekunder och sen är det slut. Och han har någon där han gatan tror jag han heter, där han live tindrar med folk på gatan. Han går fram och visar upp sitt Tinder-konto och frågar om de vill dejta.
Och så, han är orädd.
Och så vidare. Men det är olika små poddkoncept. Och det gemensamma de har är att det är ju väldigt, ja, men till exempel när han intervjuar olika kändisar så står det ju bara deras förnamn. Man får ju liksom gissa sig till vilken kändis det är frågan om. Det är ju ingenting.
Du pratade tidigare om att han har liksom principer och inte vill, vad ska man säga, bedra SVT. Där är också en av hans principer att han vill liksom inte, han vet ju att associeras med honom kan ju skada en person, och det vill han inte utsätta dem för, så därför skriver han inte ut efternamnet. Så han har ju på något sätt någon moral mitt i allt, en ganska stark moral som också ingår i den här märkliga liksom paradoxen. Men jag har ju också följt med, eller jag har tappat intresset för Lampinen lite måste ju sägas, men det är mer en grej att han är ju lite av en one-trick pony. Men det nya han har nu är att han säger att han är ett eget Netflix, så man måste ju betala honom
för att
vara med i hans Facebookgrupper, och det vägrar jag ju såklart göra, och det får jag inte heller göra för min tjej, för jag får liksom inte bidra till hans rasistiska kamp, vilket jag köper fullt ut. Och så också måste man ju betala honom numera för att prata med honom. Han tar 100 spänn för en halvtimme har jag fått höra.
Ja, just det. Men det var ju en podd. Men det var ju ett par avsnitt av den podden. Så han har ju fått in 400-500 spänn på det i alla fall.
Ja, absolut. Så det är en ny succé. Ny lampen en succé. Och sen har han ju ett uttalat mål. Lampen en 2046.
Ja, just
att
det.
Att han på något sätt ska nå en ledande position i samhället. Jag tror inte han har varit mer specifik än så. Innan året 2046. Och folk som säger att han kommer att vara gammal då, så spelar det ingen roll, för han har också ett annat koncept eller projekt som är leva för evigt. Jag vet inte om han har redogjort för vetenskapen i det, men han har bestämt sig för att han ska leva för evigt. Han har sagt att jag ska leva för evigt.
Ja, det kan ju till, du sa ju att han var en one trick pony, men det är väl lite så att egentligen är det one, det är ju ett trick som har funkat, för han försöker ju med massa saker också. Han,
ja, det är sant faktiskt, om man ska rättvis. Ja.
Det var den här idén om att han skulle kämpa för neandertalarnas rättigheter, var ju rätt aktuellt på när han var på med magister. Men sen gjorde han ett test och han hade väl inte så mycket neandertalgener i sig. Han hade väl lite.
Ja, det var... Där började jag fundera på om ändå inte han var ironisk. För han gick runt i Almedalen och sa, vad har ni för politik för neandertalarna?
Just det,
han gick
just
fram
det.
Till typ miljöpartistiska riksdagsledamöter och sa, vad gör ni för oss neandertalare?
Men det är ju mycket... Eller, ja. Det är mycket av det han gör som hade, du vet, oj, det här hade funkat och blivit kunnat bli en sån här Filip och Fredrik-succé om det, om det hade gjorts lite så här slikt och stockholmigt och uppenbart.
Och, att han inte kallas öppen rasist, för som du sa, det är ju den totala dealbreaken. Det går liksom inte att komma förbi det.
Nej, det går ju att säga det när man gör det på uppenbart skämt. Och honom har väl Daniel Lampinen också kontaktat som den här komikern
Albin Olsson, ja.
Mm. Albin Olsson, ja. Men det blir ju det att han gör det så här... Det blir ju så här underground-smutsigt hela tiden. Det är dåligt ljud, det är... det är konstig stämning. Det är alltid konstig stämning. Det är väl lite tragiskt att det är liksom enda som nådde fram var ju det här... skratta åt den dumma rasisten. Jag tycker också det sätter, alltså det borde väl sätta sig lite i halsen, för jag kollade på den där Olle-klippet då, hans största succé förutom Absolut Svensk. Och jag kände väl att var det inte Lampinen som gick lite vinnande ur den diskussionen med sin idiot-sokratiska metod som gick ut på att liksom bara ställa massa konstiga motfrågor hela tiden.
Jag fattar vad du menar. Alltså, problemet med honom är ju att han, eftersom ingen vill ta ingen person med integritet eller liksom någon form av verkshöjd vill ta debatter med honom, så är det ju bara det att han sitter liksom med, no offense till kidsen i tjafs liksom, men de är ju tonåringar. Mm. De är ju inte de mest koherenta debattörerna liksom. Så de sitter ju mest och bara skriker åt dem att han är en idiot. Och den här Olle är ju inte heller någon intellektuell stjärna liksom. Han blir ju liksom aldrig tillintetgjord i debatterna. Det hade han kunnat bli om han ställde upp mot, jag vet inte vem, Liv Strömqvist. Men Liv Strömqvist kommer ju aldrig någonsin vilja debattera med Daniel Lampinen.
Nej. Nej, han har väl debatterat med haveristerna var väl också, men det är ju samma sak som tjafs. Alltså de tre sitter och skriker att han är en idiot och han sitter liksom bara och är konstig och ställer väl antagligen en massa konstiga motfrågor också.
Ja. Ja, nej. Om vi ska knyta ihop säcken då lite. Vad ser vi för framtid för Daniel Lampinen?
Ja.
Har han dansat en sommar eller två? Och är det liksom, kommer han försvinna nu i obskyra? Eller finns det någon chans att han får en ny såran? Ett nytt genombrott?
Det är ju det att alla hans idéer är så dumma.
Så jag skulle, det är den.
Men det skulle ju vara om han... Jag tror ju rasist... Ja, men just på själva rasistspåret så är ju... Då är det ju verkligen när han dansade två somrar ungefär. När det där var lite nytt och intressant. Nu tror jag inte att det är så många som... Jag såg att han skapade lite uppmärksamhet när han fick en debattartikel publicerad på Opulens om att vara för dödsstraff.
det var otroligt. Ja.
Ja, men det... Jag tror väl inte... Jag tror inte det riktigt det funkar för honom att gå och bara fortsätta inta kontroversiella positioner. Sådär. Alltså, jag tror det som kan funka långsiktigt är väl att fortsätta göra det här konstiga. Helt enkelt.
Du hörde om hans andra kontroversiella... Han har ju sagt att jag ska stå upp för kontroversiella saker för att få uppmärksamhet. Du hörde om hans andra stora liksom, kamp som han ska ta utöver det här med legalisering av dödsstraffet. Det var det kontantlösa samhället.
Han är är han för eller emot? Ja, det går
han är liksom för. Han är för, och jag förstår inte hur han kan tycka att det är det kontroversiella ställningstaget. Visst, det finns massa så här pensionärsgrupper på Facebook som vill försvara kontanter. Men överväldigande majoriteten av svenskarna är ju jättenöjda med sina kortlösningar. Det är återigen den här som du säger, de dumma idéerna. Alltså, det är så här, som att någon skulle liksom bjuda in Daniel Lampinen, för han är den enda de kan hitta som inte älskar kontanter. Det är ju liksom så dumt så det finns inte.
Ja, det är ju, ja, precis. Det är ju inte så att de kan bjuda in någon från så här banknäringen som säkert är liksom docent i ämnet och tycker det är skitdåligt med kontanter och vi borde ta bort det direkt. Ja, men det är ju den här, den här fullständiga bristen på... jag har ju kallat honom idiot flera gånger, upptäckte jag när jag googlade honom. Men jag skrev att han var lågintelligent i min bok Tykonom. Där han har en ganska stor roll. Men framför allt är ju den här så fullständiga bristen på bildning. Jag vet inte om han är så dum i huvudet kanske egentligen. Alltså, ibland kan han ju vara väldigt klok mitt i allt, den här idiotens klarsyn, eller alltså att han kan vara lite barnet som pekar på den nakna kejsaren så där. Lite.
Ja, jag fattar lite vad du menar. Han har någon så här god dag yxskaft.
Ja.
Peter Sellers i Välkommen Mr. Chance eller vad han heter. Men, ja, jag fattar vad du menar. Ja.
Men det som framför allt, det är ju det att han är så fullständigt obildad och det, alltså aktivt. Så fort jag tar, han kommer med någonting och jag säger, ja men idéhistoriskt, och det där pratar man redan om på 60-talet och bla bla, och så förklarar jag bakgrunden till de här frågorna. Och då blir jag sådär, men det där är för tråkigt för att jag ens ska orka läsa det du skriver typ. Jag tråkas ut av kunskap. Det förflutna är meningslöst. Det spelar liksom ingen roll vad som hände för 10 år sedan. För det är inte nu, det är lite... Men det är också lite en roll. Det är väl att han verkligen så här är det alltid med ett internetkid. För så är det ju på internet. 10 år sedan, vem bryr sig? Det har ju han omfamnat till fullo.
Där är han Gen Z, trots att han är, vad är han, 40 snart. Mm. Eller över 40 är han säkert, 41. Jag håller med. Och det är också så här när man liksom försöker argumentera med honom. Och till exempel, han hävdar ju att liksom, bruna människor är... biologiskt betingade att vara dåliga på att bygga civilisationer. Och då säger jag så här, jo men hur förklarar du Mesopotamien?
Mm.
Och då säger han bara, vadå?
Ja.
Och så säger jag, ja men det är tusen år. Ja men okej, okay, det är oviktigt. Det är oviktigt.
Ja.
och säger så här, jo men vadå? DNA har ju inte ändrats på några tusen år liksom. Och så här, det är oviktigt, det är oviktigt. Och så bara, ja.
Ja men det exakt, för jag menar, om man har en sån tes att bruna människor inte kan bygga civilisationer, då måste man väl ha, alltså, då är det normala att ha underlag att kanske förklara varför att mesopotamierna inte var bruna eller att deras civilisation var i själva verket var kass. Men ja. han säger ju bara att det hände för länge sedan så att det spelar ingen roll. Men det gör ju också att det blir, som sagt, varför skulle du vet Ali Esbati kunna liksom mörda honom i en diskussion då, bildligt talat. Men det är ju ingen
som någonsin tycker det är värt. Och jag förstår också, för att det är så här, det vore en grej om Lampinen hade liksom 20 000 följare och började bli ett samhällshot att snacka om. Då hade man kanske behövt ta debatten. Men Lampinen har ju noll följare som liksom delar hans... han sa ju att det fanns en till öppen rasist i Sverige, en kvinnlig konstnär, men hon vägrar svara honom på Facebook. Så han har ju... Han har ju noll följare på det sättet. Så det är ingen mening att debattera mot honom. För liksom, det är ingen, det spelar ingen roll. Han har liksom ingen makt, inget inflytande på det sättet.
Ja, och eftersom man inte vet något och vägrar ta till sig av kunskap, alltså den typen av historisk kunskap som man behöver för att det ska vara meningsfullt att diskutera de här frågorna, så blir det ju debatten blir ju helt meningslös för någon som har kunskap att ge sig in på, även av andra skäl. Bara för att så fort man säger att tar man något historiskt exempel, så säger han bara, ja men det där känner inte jag till. Det hände för länge sedan för att jag ska bry mig om det. Men kolla bara hur fint det ser ut i Tokyo och jämför med Lagos, så har jag vunnit debatten ungefär. Ja, nej, det är liksom kunskapsläget är lite för ojämnt. Han är ingen, han kan liksom inte bli en debattör riktigt om han inte orkar läsa på. Det är som vi konstaterar innan vi satte igång samtalet, det är ju lite, alltså, det är inte så stor skillnad på det jag sitter och skriver lite grejer och sånt där. Och det är ju egentligen, vid det här laget så gör jag ju det bara för att allt annat är så jävla tråkigt. Och det är väl samma, det är hans sätt att ha kul.
Ja, jag har ju sett hur det ser ut när han firar jul till exempel. Då satt han, han livesände hela sin julafton och satt han i sitt spartanska avskalade hem och åt ett äpple.
Ja.
Ingen julmat, inget julpynt, inga människor över. Helt ensam, bara han och ett äpple som han åt i tystnad.
Ja,
så
just.
Ja, hans fritid är ju inte så kul, så jag fattar ju liksom att han kommer att behöva fylla all den här tiden med någonting.
Ja, jag såg lite på den där på någon julsändning också. Det var, jag satt och tittade lite grann då stod han vid datorn så att man såg bara halva hans kropp in mot garderoben där.
Ja, vem är den största idioten? Han eller du och jag som tittade på den här skiten?
Ja, alltså,
man måste på något sätt kolla sig i spegeln och inse att man har lagt så mycket tid på det här freaket. Men ja. Men ska stort tack Johannes för att du vill vara med i podden. Och vi får se, lamporna lär höra av sig efter det här till både dig och mig. Så du ska också tack för att du står ut. Du ska ha en eloge för att du ställer dig framför den här vad ska man kalla den? Avrättningsplutonen. De här kulorna som kommer riktas mot dig nu. När lamporna får nys om det här.
Ja, eller hans jävla gnäll kommer det bli. Jag gjorde faktiskt avsiktligt så att jag inte kollade upp någon grej med lamporna först. För att utan jag tänkte bara, jag utgår från mitt minne. Så att det är säkert massa saker som har blivit fel också som han kommer höra av sig och vilja rätta.
Ja, han kommer bli asar och han kommer ju heller aldrig få vara med i den här podden. Jag har ju samma deal där som magister. Så ja.
Ja, men
han kommer aldrig få ges tillfälle att rättfärdiga. Eller korrigera.
Nej, han kommer ju skriva det på någon av sina konser. Han har ju också det här med att han lämnar länkar till sina Google Drives och sånt där. Det är ju också så här. Visst, jag säljer ju för sig. Det kan jag säga för nu är... Jag märker att vi håller på att avsluta, men vill ni höra originalberättelsen om Lampinen så säljer ju jag. Alltså, jag har ju tagit bort, eller tack vare Lampinen, för vi gav ju flödet, magisterflödet till Lampinen och efter ett tag ville ju inte han betala 900 kronor per år för att hålla dem öppna. Så han gjorde om SoundCloud-konto till ett gratis konto och alla de gamla inspelningarna av magister försvann. Men de kan man ju då köpa av mig i min verksamhet då. Om man swishar 100 kronor till 0709 502 758. Och så ska man skriva sin internetadress i meddelandefältet. Och så ska man skriva mag också. Så jag vet att man beställer just magister.
Och då får man väl också avsnittet med mig när jag gästade för en herrens massa år sedan. Så det är väl värt 100 spänn. Mm. När jag fortfarande jobbade på Expressen.
Yes.
Snackade om det som sen blev romanen, Balladen om Kalle Klick.
Ja.
Ja, du, skulle jag säga.
Du är en av, det är faktiskt, vi hade ganska många gäster som det gick rätt bra för efteråt. Magister var ju en liten plantskola också skulle man nog kunna säga.
Verkligen. Vi har alla gått magisteruniversitetet.
Ja.
Det som styr Nöjesverige numera. Ja. Och Lampinen. Eller han fick aldrig komma in på skolområdet. Tack och
lov. Ja, jag vill också rekommendera podden Bibliotek som jag startade med K. Svensson. Han gör inte så mycket till det nu och jag gör inte så mycket till det så ofta heller. Men jag kommer göra nya avsnitt där och kolla gärna inflödet.
Ja. Stort tack för att du var med Johannes.
Tack själv, det här var ju jättetrevligt.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Äntligen är det vår i luften. En annan sak som är i luften just nu är pollen och insekter. Men lugn, det fixar vi. Hos oss på Circle K kan du tvätta bilen snabbt, enkelt och hållbart från endast 159 kronor. Så passa på att möta våren i en skinande ren bil. Välkommen till Circle K.